I kväll ska vi läsa ur nya översättningen igen. Vi ska börja med en text som vi ganska ofta brukar läsa i olika bibelstudier. Johannes 8 kapitel med början i den 30 versen. Du vet, det är ju så här att somliga texter innehåller så mycket. Även om det kanske bara är några få verser. Man som förkunnare gärna återkommer till dem. De säger så mycket om det liv vi lever och det liv vi kommer att leva. Jesus står här och talar med en grupp judar. Och frågan som alltid i Johannes evangeliet, det är denna: är du Messias eller är du inte Messias? Och Jesus svarar lite kryptiskt att han är Messias. Vi kanske ska backa till 28 versen och börja läsa det. Och Jesus sa: när ni har upphöjt människosonen ska ni förstå att jag är den jag är. Och att jag inte gör något av mig själv utan talar så som fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han lämnar mig inte ensam, eftersom jag alltid gör det som behagar honom. När han sa detta kom många till tro på honom. Är du Messias? Jesus kunde naturligtvis bara sagt ja, rätt upp och ner. Men han ger ett annat svar. Han säger: jag är den jag är. Och bibelsprängda bibelstudiedeltagare minns att det är vad Herren säger till Mose när han uppenbarar sig i den brinnande busken och säger: nu ska du gå tillbaka till Egypten och söka upp farao. Och Mose blir lite ängslig och tänker att ja, jag ska ju hälsa från Gud på något sätt, men vad heter du egentligen? Vem ska jag hälsa ifrån? Vad heter du? Jag är. Jag är den jag är, svarar Herren. Det betyder ju den evige, om vi så vill. Eller om vi vill uttrycka det i lite mera psykologiska termer: jag är den enda som har en egen identitet. En som jag inte behöver söka hos någon annan. Jag är den jag är. Och det är ju så att först när vi speglar oss i honom så upptäcker vi också vår sanna identitet. Vi läser vidare. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa: vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade: sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Nu har Jesus alltså framför sig en skara med människor som tror på honom. Och när de har trott i sådär en 10-15 sekunder så börjar han undervisa dem. Så det här är verkligen för nybörjare. Mera nybörjare än så här kan man inte bli. Och då ger Jesus ett helt livsprogram. Och han gör det i ett par verser. Är man Gud så är man. Och då kan man uttrycka sig kort och koncentrerat. Vi dödliga predikanter brukar behöva lite längre tid på oss. Han talar om hur våra liv kan bli förvandlade. Hur vi ska bli fria. Och det är på sitt sätt en överraskande process som han föreslår. Jag vet inte hur många gånger jag har suttit i själavårdssamtal och hört den här frågan. Ja, men vad ska jag göra då? Vad ska jag göra då? Man har kommit kanske till en överblick över vad personens problem består i. Och sen kommer omedelbart frågan, vad ska jag göra? Jesus ger inget handlingsprogram. Vi skulle kunna uttyda den här 31 och 32 verserna och säga så här. Att det som förändrar ditt liv, det är inte det du gör, utan det du upptäcker. Det som förändrar ditt liv är inte det du gör, utan det du upptäcker. Jag har träffat så många som likt Münchhausen har försökt lyfta sig i håret. Framgången brukar utebli. De flesta brukar bli flintskalliga när de håller på tillräckligt länge. Och närvarande tunnhåriga får ursäkta att det kan uppfattas som en insinuation, heter det. Jag menade inte så. Åh, vad många självförbättrande människor det finns i vår värld. Människor som är duktighet, med ambition, med strävan och med gråten i halsen ska förändra sitt liv. Och oj, vad dåligt det går. Det kan vi kanske vara överens om. Det brukar inte lyckas så värst bra. Jesus föreslår något annat. Om det är så att ditt liv liksom har gått i baklås, så är det antagligen så att du har missförstått ditt liv. Det är som att gå i skogen med en karta som inte stämmer med terrängen. Man rusar fram och tillbaka och här borde det ju vara ett kärr. Och så öppnar det sig en åker. Man springer lite till, här borde det stå ett berg. Och där ligger en sjö. Och ju mer man rusar runt efter denna karta som inte stämmer, desto mer undrar man, är det kartan som är galen eller är det jag som är galen? Som regel drar man ju slutsatsen att det är jag som är tokig. Och hjälp, jag kanske håller på att bli alldeles tokig. Men konsten att leva. Vem säger att vi behärskar den? Vem säger att man bara för att man så att säga är myndig och har rösträtt och kan köpa ut på systemet? Vem säger att man för den skull förstår att navigera sig genom livets ganska grynniga skärgård? Och att konsten att leva kanske mest av allt handlar om konsten att upptäcka hur livet är funtat. Vad det är för en tillvaro vi rör oss i. Ni ska förstå sanningen, säger Jesus. Och det kommer att göra er fria. Jag har sett så många exempel på det här. Jag minns en gång en broder som ringde. Jag har aldrig träffat honom, jag vet inte alls vem det är. Jag får många telefonsamtal. Han sa Frid, så han måste antagligen vara pingstvän. Och så frågade man han direkt på stubben. Hur gör man för att segra över synden? Ja, så det är ju inte så lätt att säga så här i telefon. Och han berättade om hur han hade kämpat emot synden. Och han hade gått ut i skogen och ropat till djävulen att han skulle gå sin väg. Och han hade, vad han hade slitit. Och till ingen nytta. Och jag är ju inte så snäll som jag ser ut. Så efter ett tag så började jag undra, vad är det nu för synd han pratar om? Och till sist kunde jag inte hålla mig utan jag frågade, vad är det för synd du kämpar med? Jo, då var det så att han hade kommit i tro för något år sedan. Och han kunde fortfarande inte låta bli att lägga in en prilla ibland. Och det ska man ju inte göra om man är pingstvän. Utan det hör ju till de katalogiserade synderna i så att säga av hävd. Och han led ju väldigt av det här. För han smygsnusade ju. Och kände sig då som en andra klassens pingstvän. Och måste ju ha en seger över synden för att kunna känna sig som en första klassens pingstvän. Och det här var ett jätteproblem. Och jag sa att du ska ju egentligen med dina gärningar bevisa att du är frälst. Ja, först förstod han inte vad jag menade. Men jag menar att nåden måste ju räcka för dig även om du inte kan sluta snusa, sa jag. Jo, förstås, det höll han ju med om. Och då måste det ju nästan vara så att det är ju liksom bara skammen över att du snusar som du egentligen vill komma loss ifrån. Ja, det höll han ju med om. Då borde det ju vara så att den dag du kan stå på kyrktrappan efter gudstjänsten och lägga in en liten frilla och säga det var en bra predikan idag. Den dagen är du fri. Och då gick det upp ett Liljeholmens. Jag är ju lagisk, skrek han i telefon. Sina lungors fulla kraft. Jag är ju en farisé, jag är ju en hycklare. Jag har ju inte förstått det här med nåden. Hej, har du inte gjort så här? Nu tror jag att jag ska kunna sluta, sa han. Och jublande och halleluja ande, la han på luren. Han hade länge kämpat. Men hans kämpande löste inga problem, utan trasslade bara in honom i problemen. Det känner vi igen. Det finns människor som brottas med orena tankar. Och det är ett svårt lidande. Och till sist kan man bli så upptagen av att kämpa emot orena tankar. Man har inget annat i huvudet än tanken att man ska kämpa emot orena tankar. Och då har man ju helt gått i baklås. Men om man har förstått nåden att man är frälst ändå, så kan man komma till vila och tänka på något annat. Och det är ju det som löser problemet. Man måste upptäcka ett stycke till av verkligheten. Det är nästan alltid så. När livet inte funkar så är det därför att ens horisont är för snäv. Det finns någonting som man ännu inte har sett. Någonting som man ännu inte har förstått. Någonting som måste komma fram i ljuset. Och här kan vi behöva hjälpa varandra många gånger. Därför att den ena har ju sett en bit av livet och den andra har sett en annan bit av livet, och vi kan hjälpa oss så många varandra så många gånger där vi inte kan hjälpa oss själva. Därför ska vi i princip inte låta skammen hindra oss från att gå till varann och söka hjälp. Inte så att vi ska vänta något speciellt av speciella personer, utan kanske bara detta. Att någon kan se min situation ur ett perspektiv som jag inte kan se själv. Själv ser jag mig själv bara inifrån. Alla andra ser mig utifrån. Och när jag kanske tycker att jag går omkring och har sinne för ekonomi, så kanske kommer någon och säger du är ju snål. Och det kan ju också vara ett stycke sanning som behöver dras fram i ljuset. Och det är kanske det jag behöver se för att komma vidare i mitt liv. Det som förvandlar är inte det du gör, utan det du upptäcker. Och därför är hela livet en salig upptäcktsfärd. Lite grann måste man ha en förväntan på att det finns något att upptäcka. Därför att om man säger till sig själv gång på gång, livet är ett helvete och det vet jag redan, då kanske man sitter i klistret ordentligt. För visst kan livet ibland vara ett helvete. Man möter människor som har lidit genom år och decennier. Och ändå kan det vara så att vi får anlägga det perspektivet. Undrar om jag ändå inte har mer att lära. Någon sorts förväntan om att det finns en väg vidare. Och detta att komma vidare, det handlar om: Herre, vad vill du låta mig upptäcka idag? Du är en upptäcktsresande, visste du det? Med sån här tropikhjälm och gevär på axeln och djungelkniven i hand och så här. Visst. Riktigt intressant. Du håller på att bryta ny mark. Du håller på att hitta vägar i en terräng där kanske ingen har varit förut. Därför att ingens liv har ju sett ut precis som ditt. Och du har någon som vandrar osynlig vid din sida. Och om du lever i en dialog med honom så kan han peka på saker på vägen och säga: titta nu där, titta där ska du se. Ja, titta där ja, säger du. Och så händer det någonting med dig. Du är väl en upptäcktsresande? Det är mycket intressant att vara det. Ibland är vår situation låst. Och vi sitter så att säga i ett slaveri under synden därför att det finns sanningar som vi inte vill se. Som det där med snål jag sa nyss. Visst, det får ju nästan komma som en överraskning för att man ska se det. Och ibland kan ju Gud ta en med mycket överraskning. Men lika ofta är det ju saker som man inte har förstått att leta efter. Hur ofta säger inte både troende och icke-troende om Guds rike att ja, men det är för bra för att vara sant? Du vet den gamla historien om han som kröp på alla fyra i öknen och höll på att dö av törst. Och så kryper han förbi en oas som ligger en bit bort. När han rycker på axlarna så är det säkert bara en hägring och så kryper han vidare. Ja, så kan det ju också bli. Det finns något att upptäcka. Om jag får smitta det med någonting ikväll så är det lite forskarglädje. Jag har bakom mig några härliga år där jag sysslade med medicinsk forskning. Och det har präglat mig för alltid. Jag hoppas det finns något litet forskningslaboratorium i himlen. För det är dödskul att göra nya upptäckter. Och det har för mig blivit som en livsstil. I alla möjliga sammanhang så går jag lite med huvudet på skaft för att se om det finns något nytt att upptäcka. Och när jag läser Bibeln det måste finnas mer. Livet är ju så stort, det är så rikt. Verkligheten är ju så fantastisk. Och här har vi en bok som handlar om hela verkligheten. Till och med de delar av verkligheten som inte syns. Åh, det måste finnas mycket att upptäcka i denna fantastiska bok. Och varje gång man upptäcker någonting så kan man få en nyckel som går att sätta in i olika lås. Ibland är det ens eget lås, ibland är det andras lås. Men man kan få en väldig nyckelknippa till sist. Livet är spännande. Du har väl inte glömt det? Men som sagt, det finns delar av verkligheten som vi inte har sett därför att vi inte visste att de fanns och därför kanske därför att vi inte haft ögonen med oss. Men det finns ju också delar av verkligheten som är bakom massiva skygglappar av armerad betong, fastspikade i huvudet. Säkert ditplacerade, ogenomträngliga. Just Johannes har sparat på lite episoder som handlar med det där om att se. Jag rekommenderar dig att läsa Johannes evangelium rakt igenom. Och ta för säkerhets skull gamla översättningen, för den är lite ordagrannare. Och så notera hur många gånger ordet se och ordet ögon förekommer. Vi såg hans härlighet. Första kapitlets 18 vers. Nej, 14 är det. Sen lite senare. Se Guds lamm som borttager världens synd. Han fick många anhängare i Jerusalem när de såg det under han gjorde. Och så vidare. Johannes är jätteintresserad av ögonen. Det här är ögonens evangelium. Saliga är det som icke se och dock tro. Och man får en väldig bild. Han tecknar en väldig bild av detta. Hur blind man kan gå genom livet. Respektive hur öppen man kan vara för att se det som Gud ofta ställer fram så att säga i krypterad form. Livet är ju lite grann en kodad text. Där det gäller att se det budskap som finns både på raderna och mellan raderna. Så vi bläddrar till 9:e kapitlet. I det kapitlet så började hela med en man som var född blind. Och Jesus helar honom. Han sitter där och tigger och har varit blind i hela sitt liv. Och han får sin syn och börjar tro på Jesus. Och så blir det ett väldigt väsen, för det här var på sabbaten. På sabbaten må man icke bota folk, ansåg somliga. Och till sist så blir han då utstött ur synagogan. Alltså ut ur församlingen, ställd utanför gemenskapen. Därför att han envisas med att tro på Jesus. Och så möter han då Jesus och ser honom för första gången. Och vet inte att det var samma en som botade honom. Och det blir en liten dialog. Och han kommer till tro på Jesus på riktigt. Och så rundar Jesus av det här. Vi ska läsa 39-41 versen. Det står så här. Och Jesus sa: till en dom har jag kommit hit till världen, för att det som inte ser skall se, och det som ser skall bli blinda. Några fariser som var tillsammans med honom hörde detta och sa till honom: är kanske vi också blinda? Jesus svarade: om ni vore blinda skulle ni vara utan synd, men nu säger ni att ni ser, er synd står kvar. Och det här låter ju också lite som en rebus, eller hur? Men det Jesus menar är detta, att om ni tror att ni på egen hand kan förstå hela tillvarons mysterium, om ni inte behöver hjälp, ja, då är det inte mycket att göra åt er. Men den dag du är så hjälplös så du säger: jag förstår inte ens mitt eget liv, förklara mitt eget liv för mig, är du snäll, gode Gud. Då, säger Gud, då är jag villig både att lyfta av dig din synd och att hjälpa dig rätt. Ty självtillräckligheten är grunden för all synd. Människans önskan att vara oberoende, att aldrig vara hjälplös i positiv mening, utan att vara sig själv. Att bli som Gud. Han som är den han är. Och det klarar Gud att vara. Utan att bli högmodig. Men vi har lite svårare för det. Ty vi är inte skapade för att klara det. Här fanns det nu sanningar som de inte ville se. Ni säger att ni ser, därför står er synd kvar. Detta med att ha kärlek till sanningen, det handlar ju om att även den smärtsamma sanningen är välkommen. Just därför att den är sann. Därför att all sanning måste ju göra mig verklighetsanpassad. Jag kan ju inte bara ta ut sådana bitar av sanningen som smakar gott. Utan ibland så finns det ju beska bitar också. Om jag spottar ut dem så fort jag får dem i munnen, så kanske jag går miste om viktiga delar av verkligheten. Och då kanske jag plötsligt sitter fast. Det är bara sanningen som kan förändra oss. Faktiskt inte ens kärleken. Utan sanningen. Sanningen i Guds tappning är alltid barmhärtig. Den är alltid uthärdlig. Men det är sanningen som gör oss fri. Och därför är det alltid farligt att köra med ursäkter. Därför att om jag till exempel inför min egen synd säger att ja, jag vet att det där var fel. Men det var så synd om mig. Jag hade haft en så svår barndom och därför har jag underförstått rätt att göra så här. Jag har rätt att slå min fru därför att jag har haft en svår barndom. Ja, då har man ju ursäktat någonting istället för att så att säga acceptera sanningen. Vi ursäktar också varandra. det är samhällets fel. Och människorna ska inte behöva ändras. Det är samhällets fel. Tänk vad många som åker in och ut på ungdomsvårdsanstalter och kåkar och allt möjligt sånt där. Därför att de har blivit tröstade av psykologer och vårdare. Man har sagt, ja, det är samhällets fel. Ja, men var det samhällets fel, då har ju jag inget fel gjort. Och då kan jag ju göra om det. Och så gör jag om det. Och till sist så tappar ju alla socialassistenter och kriminalassistenter och åklagare och alla, de tappar ju till sist tålamodet och så burar man in killen. Och när han då fått straffeftergift 20 gånger under rubriken det var samhällets fel, så undrar han, vad har jag gjort för ont nu när jag åker in den 21 gången och får sitta av ett halvår? Jag hade ju inget ont gjort. Hur ska man hjälpa en sån människa sen? Han tycker bara att han har blivit orättvist behandlad. Alltså, som det står i den gamla bibelöversättningen i andra Korinthierbrevet 13. Icke mot sanningen utan allenast för sanningen förmår vi något. Och ibland är det ju just den smärtsamma sanningen som vi värjer oss för. Och för den skull kommer inte vidare. Och när vi har hållit på det där sättet ett tag och ursäktat en massa, så kommer ju den motsatta opinionen. Åh, det ska vara hårdare straff. Nu ska det vara rejäla tag. Ja, visst. Och det är lika meningslöst det. Därför att det hjälper ju kanske inte heller brottslingen att vilja se sanningen. Det är ju bara när han själv erkänner sanningen och håller med om att han har gjort det som är fel. Det är ju bara då som hans beteende kan ändras. Människor som sysslar med missbruk vet ju det här. Och nu har det ju blivit väldigt modernt med att behandla alkoholister med Minnesota-modellen. Där burar man ju in folk då på en herrgård eller någonting sånt här. Lite avsides, en månad brukar det ta. Och sen kör man igång med hela AA-programmet. Och första veckan så får de ju bara lära sig att de är alkoholister. Och att de alltid ska stå för att de är alkoholister. Så sen när de kommer ut och ofta då lever nyktert åtminstone ett bra tag efteråt, så går de runt och presenterar sig för alla. Ja, hej, jag heter Johan och är alkoholist. För att nu har de fått lära sig att åtminstone inte sopa det under mattan. Och det är ju en viktig förutsättning för att man ska komma någon vart. Att man erkänner sanningen. Också den smärtsamma sanningen och den obehagliga sanningen. Det gives ingen förändring av våra liv om vi värjer oss för sanningen. Och ofta är det också så att även om vi inte värjer oss för sanningen, så kan det finnas stora moment av sanning som behöver upptäckas. Inte minst nådens stora sanning och stora möjlighet för att man ska komma vidare. Men en upptäcktsprocess, och det är en spännande sådan. Vi ska gå tillbaka till det 8:e kapitlet. Därför att när nu Jesus säger detta till de nyomvända judarna, så dröjer det inte länge för de råkar i luven på varann. Och sånt händer ju också ibland när man säger sanningen, även om man gör det med filttofflorna på. Och om vi kikar i 59:e versen, så ser vi att det står så här, att då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann och lämnade templet. Så när de hade varit nyomvända i 10 minuter, så skulle de ha ihjäl honom. Så det var ett ganska dramatiskt samtal det här. Vad är det de retar sig på? Ja, det börjar ju med att Jesus säger, ni är inte färdiga än. Ni har mycket kvar att upptäcka. Ni kanske trodde att ni var fullärda och att ni var fina, hyggliga människor. Men ni har mycket att lära av mig. Och när ni har lärt er färdigt av mig, så kommer ni vara fria. Och det tyckte de ju var väldigt anspråksfullt. Och det retade dem. De kommer med motfrågan. Vad menar du med att vi ska bli fria? Ja, var och en som syndar är slav under synden. Vi har ingen egen makt att ändra på vårt liv. Allra minst på det som är destruktivt i våra liv. Vi klarar inte det. Vi skulle så gärna önska att vi kunde låsa in oss i garderoben och åtgärda det hela när ingen tittar på. Men som regel är det inte så. Vi behöver varandras hjälp och vi behöver hjälp ovanifrån. Annars är det ofta stopp. Och då säger Jesus så här, 37 versen. Jag vet att ni härstammar från Abraham. Men ni vill döda mig därför att mitt ord inte har trängt in i er. Jag förkunnar vad jag själv har sett hos fadern. Och ni gör vad ni har hört från er fader. De svarade, vår fader är Abraham. Då sa Jesus, är ni Abrahams barn, borde ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, den som har sagt i sanningen som jag har hört av Gud. Så gjorde inte Abraham. Och lite senare, när nu frågan verkligen ställs på sin spets, vem är du egentligen? Så svarar Jesus 56 versen. Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig. Judarna sa då till Jesus, du är inte 50 år och ändå har du sett Abraham. Han svarade, sannerligen jag säger er, jag är och jag var innan Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann och lämnade templet. Du förstår, de kunde kanske till nöds acceptera hans anspråk på att vara Messias. Men de väntade på en Messias som bara skulle vara en människa. Och nu står Messias här och säger, jag är den jag är. Och det är mer än att vara en smord människa. Han gör sig själv till Gud. Han säger, jag är den som uppenbarade mig för Mose. Jag är den som uppenbarade mig för Abraham och sa att han skulle få en son med Sara om ett år. Och Abraham fick så roligt så han låg raklång på marken och skrattade. Jag är den som kom när Sara stod in i tältet och diskade och sa att nu kommer killen snart. Och Sara log som det står så fromt i våra biblar. Skrattade kunde det precis lika gärna stått. Och Herren tittar in genom öppningen i tältet och frågar, vad skrattar du åt? Oh, jag skrattar inte, säger hon. Vad, Jesus? Ännu icke bliven människa. Men han är den som uppenbarar sig i Gamla testamentet. Och han är den sonen, den enfödde sonen i vilken hela skapelsen har kommit till. Han är den som låter föda sig som människa. Han utblottade sig och blev som en av oss, skriver Paulus. Och det klarade man inte. När det gick upp för dem som väl kunde tro att han var Messias, men som tyckte att det var för starkt när han säger att han också är den Gud som har uppenbarat sig för Abraham, Isak och Jakob och genom hela Gamla testamentet, då tar man upp stenarna. Den upptäckten klarade de inte. Det stycket sanning orkade man inte med. Därför då skulle hela ens teologi ramla som ett korthus. Och det orkar vi som bekant inte alltid. Måste få sticka emellan med en liten solskenshistoria som Carl brukar säga. Hej Kalle. Under min tid som forskare så jobbade jag lite grann ihop med en invärtesmedicinare och vi hittade på en väldigt lustig liten teknik. För vi avledde elektriska strömmar ifrån fingertopparna och ritade upp dem som kurvor på ett papper. Och det visade sig ganska snart att det där återspeglade någon sorts dittills totalt okänd aktivitet i blodkärlen i fingrarna. Och jag vill ju mena att vi rasade på en jätteintressant upptäckt. Och vi skrev ihop en liten uppsats om det där och försökte få den publicerad. Vi fick den alltid i retur. Därför att om det som våra kurvor utvisade var vad vi trodde att det gjorde, det tror jag än idag, så kunde man i stort sett ta 50% av cirkulationsfysiologin och lägga i sopnedkastet. Och vi uppsökte professorer och docenter i cirkulationsfysiologi och visade våra kurvor. Och de var ju väldigt intresserade i början. Ja, det ska bli jätteintressant att titta på det här. Och så bleknade de plötsligt och blev alldeles tysta och fick något stelt drag ur munnen. Ja, det måste vara något fel någonstans med apparaterna, sa de och gick. Därför att det här orkade de inte med. Du vet att ta så att säga hälften av sin vetenskapliga produktion och lägga på soptippen, det är få som orkar. Att tänka om, det kan vara jättejobbigt. Så vi fick aldrig den där uppsatsen publicerad. Jag tror inte den har kommit ut än idag. Och det är väl 15 år sedan. Så kan det också vara i forskningens värld. Det kan vara skojigt att höra. Det är inte bara i kyrkan som det blir så här. God vänner. Och det blir mycket tal här nu om Abrahams Gud och om Abrahams gärning. Han står där och säger: jag är Abrahams Gud. Och dessa bibelsprängda teologer som trodde de visste allt om Abrahams Gud, de känner inte ens igen honom utan ska ha ihjäl honom när han säger att han är Abrahams Gud. Om ni var Abrahams barn så gjorde ni Abrahams gärningar. Och om ni gjorde det så skulle ni känna och känna igen Abrahams Gud. Frågan är, gör vi Abrahams gärningar? Känner vi Abrahams Gud? Om han nu stod här livslevande, skulle vi känna igen honom eller skulle vi bara kasta sten på honom? Var inte för säker. Vi kan inte riktigt säkert veta vilket. Vi ska inte sätta oss över dessa människor och tro att vi automatiskt vet bättre än dem. Vi ska kolla det här med Abrahams gärningar. För det är en intressant fråga. Vi ska gå till första Mosebokens 26 kapitel. Då ska vi höra vad Herren själv säger om Abrahams gärningar. Ty han talar med Abrahams son Isak. Första Mosebok 26. Så talar han till Isak om Isaks far. Och vi ska där läsa de 6 första verserna med lite tonvikt på den 5. Men en hungersnöd uppstod i landet, en ny hungersnöd efter den som hade varit förut i Abrahams tid. Då begav sig Isak till Abimelek, filisternas kung i Gerar. Och Herren uppenbarade sig för honom och sa: dra inte ner till Egypten, bo kvar i det land som jag ska säga dig. Stanna som främling här i landet, jag ska vara med dig och välsigna dig. Till åt dig och din säd ska jag ge alla dessa länder och ska hålla den ed som jag har svurit din fader Abraham. Jag ska göra din säd talrik som stjärnorna på himmelen och jag ska ge åt din säd alla dessa länder och i din säd ska alla folk på jorden välsigna sig. Därför att Abraham har lyssnat till mina ord och hållit vad jag har befallt honom att hålla, mina bud, mina stadgar och mina lagar. Så stannade Isak kvar i Gerar. Det var Abrahams gärningar. Han höll allt vad Gud hade befallit honom att hålla. Buden, stadgarna och lagarna. Det låter väl tjostigt, eller vad säger ni? Vi kanske behöver ha lite paus och vädra lite grann och sträcka på benen. Det ska vi göra nu. Nu befinner vi oss i en intressant situation. För vi har just konstaterat att Jesus säger så här, att det som förändrar vårt liv, det är det vi upptäcker snarare än det vi gör. Och så tittar vi lite grann på Abrahams liv, och här låter det ju precis som det bara handlade om att han strävade och slet. Och han hade ju inte dåliga grejer att sträva och slita med heller. Först skulle han klara alla buden. Och sen när han var färdig med dem så var det alla stadgarna. Och sen till råga på allt elände kommer alla lagarna också. Arma kar, säger vi. Hela syndkatalogen. Huga mig så förfärligt. Och så tycker man, det var kanske inte underligt att de inte förstod vem det var de hade framför sig. Därför att de här vännerna som nyss hade kommit till tro på Jesus och som efter en liten stund blev hans fiender, de hade kanske ändå fastnat väldigt mycket i att tänka att livet skulle handla om regler och paragrafer. Att det skulle finnas en möjlighet att så att säga teckna bilden av ett fromt liv. Som om fromheten alltid såg ut på ett enda vis. Och nu sitter ni alla och kikar på det jag har skrivit på blädderblocket där. För nu ska vi ha en liten lektion i konsten att översätta Bibeln. Bibeln är bitvis grovt missledande i sin översättning. Tyvärr är det så. Vi ska ta reda på vad det är för ord som gömmer sig bakom dessa orden bud, stadgar och lagar. Därför att Gud är ingen paragrafryttare. Det var kanske lite grann det de väntade på. En mänsklig paragrafryttare. Men det är inte Gud. Och det ligger en sån förlösning i att upptäcka att han faktiskt inte är det. Den straffande, övervakande, hemlighetsfullt spionerande och kontrollerande och tjuvavlyssnande övervakaren och paragrafryttaren. Utan att Gud är hjälparen. Vi ska börja med ordet stadgar. Det står överst där på pappret. Och det heter choka. Och det betyder egentligen ordning. Ordning betyder det. Och vi ska slå upp några ställen i Bibeln där det inte översätts direkt som stadgar, utan där det syns verkligen att det menas att Gud har skapat hela verkligheten på ett speciellt sätt. Och när det gäller att komma underfund med vilken ordning som gäller för verkligheten, för vi måste ju leva ett verklighetsanpassat liv. Så vi ska slå upp på några ställen där vi möter detta ordet hoka. Jobs 38 kapitel. Job 38. Och där ska vi läsa från 28 till 33 verserna. Och det är ju Gud som talar till Job och undrar hur mycket Job egentligen begriper och hur mycket han tror sig begripa. Och om Job verkligen tror att han kan få svar på alla frågor. Gud säger så här, vi börjar 28 versen. Säg om regnet har någon fader och vem han är som födde dagens droppar. Ur vilken moders liv är det isen gick fram? Och vem är hon som födde himmelens rimfrost? Se, vattnet tätnar och blir likt sten och ytan sluter sig samman över djupet. Knyter du samman sjustjärnornas knippe och förmår du att lossa Orions band? Är det du som, när tid är, för himmelstecknen fram och som leder björninnan med hennes ungar? Ja, förstår du himmelens lagar och ordnar du dess välde över jorden? Himmelens lagar. Här står det choka. Förstår du vilken ordning som gäller för hela universum? Frågar Gud Job. Där skulle vi använt ordet naturlagar. Alltså, har du förstått att anpassa dig till verkligheten? Abraham var en verklighetsanpassad person. Han hade förstått Guds ordningar. Både för tillvaron och för sitt eget liv. Han försökte inte att leva ett liv som inte fanns. Utan han var mera inställd på att upptäcka Guds stadgar, står det här. Ja, men Guds ordningar. Hur har Gud ordnat tillvaron? Det var Abraham intresserad av. Och att få leva så att säga ett verklighetsanpassat liv. Att börja upptäcka vad Gud har skapat världen till och vad Gud har skapat mig till. Hur många av oss försöker inte att göra sig till något man inte är, istället för att lägga på ett kol när det gäller att upptäcka vem man är skapad till att vara. Du kan ju ändå aldrig vara något annat än du är, menar jag. Och det är bättre att upptäcka vad man är än att ständigt gå och längta efter att man skulle vara något annat. Något som man aldrig kan bli. Det är bättre att ta sina gåvor och talanger i bruk än att önska att man var något annat. Tänk om alla karar skulle gå och önska att de var kvinnor och alla kvinnor gick och önska att de var karar. Var fruktlöst på något sätt. Var dumt. Ja, men det går ju inte, säger vi. Nej, det gör det ju inte. Det gäller att vara verklighetsanpassad. Gud har lagt in ordningar i tillvaron. Han har gjort somliga till karar och andra till kvinnor. Och det är liksom inte mycket att göra åt. Vi kan inte hålla på och operera alla människor. Jobb var intresserad av Guds stadgar. Alltså, vad gäller för tillvaron? Jag tror han hade lite forskarintresse. Det är jag Bergis övertygad om. Han var nog en trevlig gubbe, Abraham. Vi tittar också i Jeremias 31 kapitel. Också där användes begreppet ordning så att man kan förstå att det egentligen handlar om naturlagar, hur hela skapelsen är konstruerad. Och det är återigen Hoka som spökar. 35 versen, Jeremia 31. Så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång. Du vet, stjärnorna skramlar inte runt på himlen lite hur som helst, utan de går i ordnad gång. Ja visst, det är Gud som har sett till att inte tillvaron håller på att flyta runt som välling, utan att den går i ordnad gång. Och ska man lära sig konsten att leva, så handlar det ju lite grann om att förstå vilken ordning Gud har lagt in i hela tillvaron, också i mitt eget liv och min egen organism. Han som rör upp havet så att dess böljor brusar, han vilkens namn är Herren Sebaot. Och så ska vi slå upp en text där det faktiskt står någonting i stil med stadgar. Vi ska se vad det står. Saltaren 147. Saltaren 147. Just det, där står det stadgar. Vi läser de två sista verserna i den salmen. Han har förkunnat för Jakob sitt ord, för Israel sina stadgar och bud. Så har han inte gjort för något hedna folk, och hans bud, dem känner de inte. Halleluja! Ja, det var ju en väldigt positiv syn på stadgarna och buden, eller vad säger ni? Det var ju alltså inte människor som gick och dignade under att detta får man inte göra och det får man inte göra. Börjar man gå i kyrkan så blir livet så tråkigt, för det är en massa saker man inte får göra. Oh nej. De såg det som en förmån att förstå Guds ordningar för tillvaron. Tänk vilken fantastisk förmån vi har fått, vi Israels folk. Inget annat folk har den förmånen att förstå Guds ordningar. Hur hela tillvaron liksom är ordnad och uppbyggd. Hur livet fungerar, vad det går ut på. Fantastiskt. Du är väl intresserad av Guds stadgar? Om du inte har varit det förut, så måste du bli det nu. Det är jätteintressant. Och därmed går vi till nästa ord. Och det är ordet lag. Och det är ju det verkligt maffiga ordet för oss kristna. Lag, du är väl inte lagisk? Och i det ordet lägger vi ju in en snipig, förfärlig, otäck moralist som ständigt går omkring och skriver folk på näsan hur de borde vara och hur de inte är. Och så här. Och så säger vi till råga på allt elände att såna är judarna. Och när kyrkan hade sagt det tillräckligt länge, så började de slå ihjäl judarna för säkerhets skull. Det är dessvärre sant. Och så är det så att när juden ser det här ordet i sin hebreiska bibel, så väcker det helt andra associationer hos honom än det gör hos oss. Vi krånglar till det här med lagen och nåden så det blir en fullständigt ogenomtränglig labyrint. Och det gör vi delvis därför att ordet lag är en så dålig översättning av det hebreiska ordet Torah. Det andra ordet där i raden. Torah. Det där det står lag i Gamla testamentet och där det står lag i Nya testamentet, där skulle det stå något annat. Och det bästa ord vi har på svenska att sätta dit istället är egentligen ordet lära. Ty för juden betyder Torah en lära. Stadgarna talar nu om hur Gud har skapat. Och sedan kommer Toran, läran, och talar om för oss hur man tar sig fram i denna skapelse som Gud har gjort. Och där han har stadgat både någonting för stjärnornas gång och någonting för maskarnas och larvernas fötter och så vidare. Han har stadgat en massa om hur många tår du ska ha på dina fötter och annat. Och när du börjar förstå verkligheten så säger du, ja men vad intressant, hur ska man ta sig fram nu i denna verklighet? Och jag ska lära dig, säger Gud. Jag ska lära dig. Därför att ihop med substantivet Torah finns det ett verb. Och det verbet står alldeles intill och heter yara. Yara. Och det betyder rätt och slätt att undervisa. Eller möjligen att fostra. Men att fostra genom undervisning. Och för att vi ska se det så ska vi slå upp ett ställe där det står yara. 32 salmen och 8 versen. Salm 32 och 8. Och det är precis de ord vi sjöng nyss. Fast vi läser dem också så får vi med dem på kassetten. Psalm 32 och 8. Guds löfte till kung David när han hade syndat och fått förlåtelse. Jag vill lära dig och undervisa dig. Yara. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Tänk så annorlunda anletsdrag Gud får. Om vi inte skriver lag utan undervisning. Eller lära. Guds undervisning. Lagen har ju nästan blivit liktydigt med pest för oss kristna. Därför att vi gör det till ett regelverk. En obarmhärtig samling stentavlor som Gud dänger i huvudet på oss och säger att om du inte sköter det här så ska jag sätta dig i klistret. När Gud istället vill komma som undervisaren. Livet är svårt, kära vän. Men jag ska hjälpa dig. Jag ska sända hjälparen, den heliga ande. Och han ska undervisa dig. Det är ju det hela bygger på. Att Gud vill hjälpa dig att förstå mer och mer av livet, mer och mer av tillvaron, mer och mer om honom själv. Så att du kan leva ett liv som fungerar. Faktiskt förstår juden detta bättre än den kristen idag. Och det är lite av en tragedi. Vi har mycket att lära av judarna, även om det också ska sägas att de har viktiga saker att lära av oss. Bland annat borde vi kunna lära oss konsten att översätta Bibeln, åtminstone Gamla testamentet. Vi ska ta ett par exempel till. Ordspråksboken 13 och 14. Där handlar det om mänsklig undervisning. Den vises undervisning är en livets källa. Genom den undviker man dödens snaror. Ja visst. Om det är det borde stå i våra svenska biblar istället för lag. Guds undervisning. Tänk så mycket vi skulle kunna slappna av inombords och säga: ja, Herre, du har tagit all min skuld ifrån mig. Nu har du satt mig fri till att börja en upptäcktsfärd. Du har gett mig din heliga ande. Du och jag, vi vandrar fram här på denna jorden och jag håller på att upptäcka det som du vill undervisa mig om, det som du vill förklara för mig. Du har kommit för att hjälpa mig att leva. Jag menar, vad mycket stress som faller bort, eller gör det inte det? Man kanske kan kosta på sig ett litet försiktigt halleluja. Eller vad tror ni? Ja, jag tror det. Ordspråksboken 13 och 14 var det. Vi går till Saltaren, den första salmen. Som i min bibel har den här lite sentida underrubriken Sann lycka. Säll är den man som inte vandrar i de ogudaktigas råd och inte träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitter, utan har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt. Han är som ett träd planterat i vattenbäckar, vilket bär frukt i sin tid och vars löv inte vissnar, och allt vad han gör det lyckas väl. Ja, det här kan vi ju läsa nu och lägga in lite olika betydelser i den här texten. För det första, att inte sitta där bespottare sitter. Ja, man kan bli så ängslig att man inte vågar gå på bio och knappt vågar gå på restaurang och bara vågar gå på nykterhetscaféer och så här. Ja, det är ju inte det som menas. Men man behöver ju inte söka upp sådana människor för att sitta och liksom sörpla i sig bespottares hädelser. Man behöver ju inte ha alla televisionskanalerna stående på med det ena häxdunket efter det andra. Man behöver ju inte utsätta sig för vad som helst, menar jag. Någon sorts filter kan man ändå lägga på tillvaron. Man sållar bort de värsta föroreningarna. Man behöver inte dricka allt. Men sen kommer det här att ha sin lust i Herrens lag. Och det är mycket judiskt. Om du har sett judarna kyssa torarullarna, så vet du att de kan ha sin lust i Herrens lag. Därför att de ser det inte som en samling paragrafer som man måste leva efter, utan de ser det verkligen som en lära. Någonting som man kan tränga in i. Någonting där man kan upptäcka livets hemligheter. Något som man kan jämföra med sin dagliga tillvaro och förkovra sig i. Jag skulle önska att vi hade den attityden. För jag tror att då skulle vi läsa våra biblar. Inte av plikt och tvång. Inte för skams skull. Utan vi skulle göra det för Guds skull. Och för vår egen. Därför att det skulle börja ge oss så mycket. Och att tänka på hans lag dag och natt, det handlar inte om att gå och mumla bibelord ständigt och jämt. Utan det kanske handlar om att när man blir tillräckligt förtrogen med Bibeln, så har man ju ett förråd inombords. Och när man hamnar i olika situationer, så plötsligt går det upp en taljdank för man tänker: ja, men detta är ju det bibelordet handlar om. Jaha. Och så har det hänt någonting med en. Det som förvandlar ditt liv, det är det du upptäcker. Men du kan aldrig upptäcka parallellen mellan bibelordet, bibelns budskap och det liv du lever, om du så att säga har ett fack i huvudet där det står bibelstudier. Och det är väl låst och tillbommat när du lever ditt vanliga liv. Och sen så har du en liten from nisch, den andliga biten som det brukar heta. Då du så att säga kopplar på bibelstudiehalvan av hjärnan. Och kopplar bort resten. Utan du måste ju så att säga ha Bibelns budskap på något sätt aktuellt i det vardagsliv du lever för att så att säga hitta parallellerna. Det är då det roliga börjar. Och därför så är det bra om det så att säga tickar lite bibelord i huvudet på dig samtidigt som du lever ett vanligt liv. Jag menar, du ska inte gå med freestylen totalt inkapslad i bibelord och gå mumla verser dagen lång. Än mindre tro att det handlar om att du ständigt ska gå omkring och proklamera bibelord för att demoner ska flyga all världens väg och så. Jag tror det handlar om just denna upptäckarglädje som faktiskt är judens kännemärke. Inget folk har alstrat så många Nobelpristagare per folkmängd som judarna. Och det är därför att de har den här upptäckarglädjen. De har den, de får den i första förberedande. Från 3 års ålder de insuper den med modersmjölken. De blir ju forskare vare sig de vill eller inte. Därför att de hela tiden går och letar i skrifterna på ett annat sätt än vad vi gör. Och när vi sen skäller dem för att vara lagiska så tycker de att vi har ju ingen aning om vad vi pratar om. Men det har vi inte. Vi hänger upp oss till exempel på deras matvanor. Det har ni säkert hört talas om, det här med korser heter det. Korser, det ska vara ske ju det. Detta att mjölkmat och köttmat får inte blandas. Och att det finns en massa mat som de inte får äta. En jude får inte äta räkor till exempel. Och det kan ju harma en jude förfärligt om de en gång har smakat en räka. Så tycker de att det var ju skada att man inte får äta räkor. Och man tycker, vilket krångleri. Du vet, om du har en riktigt fin biff och råkar steka den i smör så är det kört, va? Du får aldrig en jude att äta det. Det är för att det är mjölkmat och köttmat. Ska du steka den så ska du steka den i olja. Det är noga det här. Man kan tycka, vad de krånglar till tillvaron. Vad lagiska de är. Men då har man inte förstått det, därför att juden själv har ett ganska avspänt förhållande till det här. Ja visst, du behöver inte följa alla reglerna från början, utan du kan börja med lite grann och sen så kan du öka ut det. Och de har ju ett kolossalt avspänt förhållande till alla sina regler. Men när du gör det, så kan du göra det för Guds skull och du kommer att upptäcka en massa saker när du håller på med det, och det gör de på något lustigt vis. Det här är inte ett tvång för dem som våra bud och paragrafer så lätt blir för oss. Hur långt hår får en kvinna ha till exempel, eller hur kort? Det har ju varit den allt överskuggande frågan för inte så hemskt länge sedan. Vi ska ta det tredje ordet också. Och det är ordet bud. Mitzva. Och till ordet bud hör ett verb som heter tsava. Och ni ser att det är egentligen bara en bokstav som skiljer. Den första bokstaven, den som står längst till höger i mitzva. Den där som har en liten tott som sticker upp. Lite uppkäftigt på vänster sida. Det är ett M. Mitzva står det där, och så står det tsava. Nedanför. Och det betyder bud, befallningar. Och det användes gärna i Bibeln om en furstes befallningar. Han befallde sin tjänare att göra det, han befallde sin tjänare att göra detta och så vidare. Men nu ligger det i det hebreiska ordet tsava här någonting som inte går att översätta till svenskan. Och det är detta att om en furste skickar sin tjänare att göra något och det till exempel kostar pengar att göra det, så skickar han pengar med. Han säger inte du ska betala detta ur egen ficka, utan gå till finansministern så får du en check och kan gå iväg och göra det och detta. Försten betalar det som hans tjänare ska göra. Guds bud för en jude innehåller Guds kraft till budens fullgörande på ett annat sätt än de gör för oss. Och vi ska ta det enklaste av alla enkla exempel, Johannes 13 och 34. Och läsa så att säga det bibelordet med en judisk glasögon på näsan. Jesus säger så här till lärjungarna, Johannes 13 och 34 och 35. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Ett nytt bud ger jag er, säger Jesus. Ja, men kärleksbudet har ju funnits förut, säger vi. Ja, men det är ändå nytt. Ty förut skulle du älska din nästa som dig själv. Och nu ska du älska din nästa som Jesus har älskat din nästa. Hur har han älskat min nästa? Jo, han har gett sitt liv för honom och henne. Ja, säger vi, det var ju hårda bud det här. Det vet jag inte om jag klarar. Nej, det är ingen människa som räknar med heller. Men när det är läge för att du ska älska din nästa så som Jesus har älskat honom, så kommer kraften att flyta till. Det är en erfarenhet som martyrer har gjort i alla tider. Jesus höll inte ständigt på och gav sitt liv för folk. Men han säger, när det är dags, så säger han, min stund är kommen. Och din stund kan också komma. Och min stund. Och i den stunden kan det bli mig givet att jag får förmågan att älska min nästa så som han har älskat både mig och min nästa. Därför att i Guds bud, när så att säga budet ska tillämpas, så tillflyter kraft. Och vi läser ju väldigt gärna Bergspredikan och tycker att menar han verkligen vad han säger, Jesus? Matteus 5:38. Ni har hört att det blir sagt öga för öga och tand för tand, men jag säger er, värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå 2 mil med honom. Och jag menar att om vi ständigt skulle leva efter det här, som om det krävdes av oss i varje ögonblick, så skulle vi ju för det första inte ha en tro på kroppen, och för det andra skulle vi alla lida av en kolossal människofruktan. Till vem som helst skulle komma och plocka av oss vad som helst. Och detta tror jag faktiskt inte är meningen. Utan det är ett bud. Ibland är det läge för att man bryter udden av en människas ondska när han kommer och ska plocka av en skjorta, när man säger, men du vänta lite så får du byxorna. Det kan ju bli det som får honom för totalt att tappa hakan, och så är du inte klok. Nej, jag är en dåre för Kristi skull, säger man då. Hur blir man det, säger han. Och så får du både skjortan och brallorna tillbaka. Det här är inget standardbeteende. Men det finns tillfällen då Gud, så att säga, låter detta bud komma till synes i ditt liv, och då han ger dig kraften att göra det. Så där vi talar om bud och tänker så här, oh ja, det är någonting som Gud kräver av mig. Och han kräver ju det orimliga dessvärre också. Så är det istället så att det här, hans bud är ett erbjudande. När budet ska förverkligas så kommer kraften på köpet. Förstår ni? Så vi ska läsa om Guds mitzva som någonting, ett omöjligt liv som Gud erbjuder som en gåva. Det är väldigt viktigt att vi förstår sanningen. Om ni förblir i mitt ord, då är ni i sanning mina lärjungar. Ni ska då förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Är ni med? Och det som jag tycker är så underbart med den kristna tron, det är att den går att testa. Ingmar Hedenius skrev i sin bok Helvetesläran: vad är det för Gud ni tror på, som begär att man ska lägga sig till med en orimlig åsikt, och när man inte klarar det så kastar han den i helvetet? Ja, men tror ni ingen orimlig åsikt? Den är tvärtom en undervisning som det föreläggs oss att börja praktisera för att därmed testa. Om du handlar efter det som du uppfattar som Bibelns budskap och det går fullständigt åt skogen, så måste du faktiskt besinna dig lite och säga, jag kanske inte begrep det här på rätt sätt. För ibland kan man missförstå både ett och annat. Herre, visa mig hur jag skulle ha läst det här bibelordet istället. Eller också, Herre, det jag tyckte såg ut som ett misslyckande kanske är någonting som du har en djup mening med, men visa mig då det. Så att jag undan för undan med din hjälp får se hur bibelordet och mitt eget liv hänger samman. Så att inte min tro är en fritt flytande samling av åsikter utan någon förankring i det liv jag lever, utan att jag hela tiden också empiriskt erfarenhetsmässigt får pröva det som är innehållet och grundvalen för min tro, så att min tro hela tiden blir ett med mig själv och ett med det liv jag lever och ett med den verklighet jag rör mig i. Därför att då blir det inget glapp mellan lära och liv. Ni inbjudes att delta i ett stort äventyr. Ni är väl med på upptäcktsfärden, god vänner. Nu ska vi tacka Herren och be. Herre, vi lovar och prisar dig för att dina bud är inte tunga. Ditt ok är milt och din börda är lätt. Och vi vill gärna börja göra Abrahams gärningar. Det du faktiskt talar om också i Johannes 8. Att du sände hjälparen, den helige ande. Att du själv osynlig och obegriplig bor i våra hjärtan. Och att du där ska leda oss till hela sanningen som du säger. Och att det ska göra oss fria. Herre, vi jublar inför ditt ansikte. Vi gläds och fröjda. Kan det vara sant det här? Är det möjligt att tillvaron är så enkelt konstruerad? Herre, vi vill genast titta efter om det är sant. Vi vill börja att leva med din lag i våra hjärtan och våra tankar. Börja ta in ditt ord och liksom verkligen forska i skrifterna. Inte bara för att hitta en teknik och leva, utan ytterst för att lära känna dig, Herre. Förstå vem du är och förstå på vad sätt hela jorden är full av din härlighet. Lovad vare du, Gud, för denna unika och intressanta möjlighet. Amen.